Dagarna föll in i rutin där uppe vid stugan i skogen. De vaknade alla i mörkret, en efter en. Barnen, Davor och Mariam vaknade till doften av de vuxnas kaffe. Under det korta ljuset åkte de någonstans. En utsiktskulle, det lilla museet i den lilla byn, en gård som sålde kakor eller något liknande. Sen åkte de till mataffären i den lilla byn, handlade mat för kvällen och sedan åter till sugan. Mariam ritade och Davor läste i någon bok tills det var dags att laga mat. Böckerna började ta slut och Davor insåg att han längtade till övermorgonen då biblioteket i byn skulle ha öppet. En vecka hade de kvar i detta sirapsoppelångsamma liv och Mariam och Davor insåg till sin förfäran att gick det mycket längre tid så skulle de börja tycka om det. Efter maten om kvällarna startade de elden. Och onkel Enya och Gona fortsatte den konstiga berättelsen. Ja, sa onkel Enya, det var ju inte så att någon av oss hade klaustrofobi. Men långt under isen så blir man väldigt medveten om vikten som ligger ovanför en. Gona nickade. Hon nickade förnumstigt. Jag vet inte riktigt vad förnumstigt betyder, men så nickade hon. Vi klättrade alltså ner för den där stegen. Och hålet var inte mycket större än våra kroppar. Ner mot den där terapi-alienen som George prompt ville möta för att få bukt med gnyrfrorna så hände känsloproblem. Och åtminstone jag funderade på om de inte bara kunde ta sig i kragen allihopa och vara vettiga. Måste verkligen någon himla alien klappa er på huvudet för att ni ska skärpa er? Och så kan man tänka, men så fungerar varken människor eller gnyrfror. Så vi fortsatte ner för stegen och jag funderade på ifall det var så här maskar kände sig när de borrade sig ner i jorden. Det trodde jag egentligen inte. För maskar ska ju borra omkring i jorden och det ska inte tonåringar. Stegen fortsatte långt ner och det var ganska bra att hålet var så litet. För hade man tappat taget hade man nog kunnat ta spjärn mot väggen och stoppa sig. Fast det är klart, is är inte det lättaste att ta spjärn mot. Kanske inte. Till slut kände jag hur det öppnade upp sig nedanför. Jag sträckte mycket försiktigt ut handen och konstaterade att väggen försvunnit bakom mig. Plötsligt började hela min kropp att darra. Det var känslan av att det bara var ett oändligt stup nedanför mig som grep tag i mig. Jag bet mig själv i läppen hårt och klättrade med darrande händer och armar vidare nedför stegen. Jag stirrade rakt framåt och försökte att inte tänka. Plötsligt slog min fot emot något hårt. Mycket försiktigt, med händerna fortfarande mycket hårt kring stegen, förde jag över vikten till foten. Det var verkligen mark. Jag ropade upp till de andra och satte mig på den fantastiska, härliga marken och lät skakningarna långsamt skakas ut. När vi alla kommit ner så tände George och Per något slags lyktor och vi kunde se oss omkring. Det var en lagom stor grotta vi hade hamnat i. Mjukt rundad i kanterna så att väggen, taket och golvet flöt ihop så mjukt att svängen mellan golvet och väggen skulle blivit en bra vilstol ifall man lade något mjukt på det. Ikosahedran, ropade George och jag och Gona hoppade en halv meter uppåt. Ikosahedran! Något glimmade till vid grottans minning på andra sidan. Per pekade och sa, där är hon! Vi gick försiktigt på led bakom George in genom mynningen. Och där var mycket riktigt en 20-hörning och glittrade glatt, stor som botten på en bastant snögubbe. Och hade den inte svävat en meter över golvet så hade man nog trott att det var en fantastisk symmetrisk isbit. Hej, sa George och sprang fram och kramade den. Blågrönt glittrade Isokosahedran tillbaks. Vad som sedan följde är svårt att återge, så jag tänker låta Gona berätta. Mitt te kommer att bli kallt annars. Tack, sa Gona. Hon tänkte lite och stirrade in i elden innan hon fortsatte. Väggarna bakom oss var is, men de reflekterade på något symmetriskt vis det också. Och ljuset från ikosahedran pulserade ut långsamt som ett hjärta och reflekterades från väggarna som ett intrikat och monotont klassiskt stycke musik. Tänk er hur en mycket mångfacetterad men symmetrisk kristall skulle låta. Så lät det kanske. Det var vilsamt och ändå stimulerande och våra synintryck klev på något vis in i bakgrunden och intrycken klev in innanpå våra pannben. Och vi såg figurer röra sig över ytor, lurviga med knappnålsögon. Vi förstod efter ett tag att vi såg bakåt i tiden. De satt på sina bakben och tittade upp och ljus dansade över himlen. Då visste jag inte vad det var, men nu förstår jag att det var norrsken. Ur norrskenet så kom ikosahedra ner och glittrade storslaget åt alla håll. Och vi såg dansande virvar inne i de lurviga varelsernas huvud som studsade runt mot sidorna på deras hjärnor hela tiden. Var och en ljusstrålar som studsade omkring inuti sin eget hjärna. Och kanske var det vad ikosahedran såg. För ett liknande ljus fanns inne i ikosahedran. Och det sträckte sig ut till varenda en av lurvisarna och befriade det täta dansande ljuset så att det rörde sig snabbare och friare. Ja, det var inte lätt att förklara, men Uncle Enya fegade ju, så jag får försöka. Så gå då. Ljusen från gnifrorna, i alla fall, hittade varandra och ikosahedran och dansade tillsammans i en dans mellan huvudena som var fantastiskt vacker att se. Varje varelse var som en ljuskägla och i luften mellan dem susade och dansade de här ljuskäglorna i menuetter och krumsprång av ljus. Jag förstod att det var länge sedan, för ibland bilderna som flickade fram i tiden som ett stroboskop syntes det människor ibland och de var klädda i päls, dansade runt eldar och hade ljus i huvudet. Som studsade omkring inne i huvudet men strilade försiktigt mellan människorna genom munnen och ögonen och öronen och huden lite grann. Och jag tror att vi såg det som ikosahedran såg. För det är inte... Ja, det är inte så människor brukar se ut. Men mest var det gnyrftor, för det var ju gnyrftor som de lurviga varelserna var. Och vi såg när de alla ljusen föreställde sig gigantiska slott med vatten som forsade igenom och gav kraft och ljus och värme. Sedan byggde de ett. Och sedan ett till. Och de utvecklade djupa teorier om sina påhittade byggnaders vinkelsammansättning. Och de började se tröttare och tröttare ut och ljuset blev mörkare och dovare och kraftigare och allt mer intensivt och desperat. Mer invecklade deras teorier om allt mer obskyra saker blev. Sedan såg vi ett hundratal gnyrftor utmattade och snyftande framför resten av en byggnad. De slitit sönder och de drog lott. Och en flicka drog det kortaste strået. Hon ställde sig upp, grät lite och spred sina armar. Och ikosahedran virvlade runt henne så att alla strålar mellan henne och de andra gnyrftorna kastades bort. Och hennes ljus bara var hennes igen. Studsandes mot huvudets väggar. Och hon tog sig om huvudet och skrek och grät. Men ikosahedran släppte då en stråle in till henne, en knallrosa stråle. En helt ny och knall, och med det nya och knalla ljuset så reste hon sig från marken, torkade tårarna och ledde gnyrtorna bort från det rykande slottet. Och hon var ju den första prinsessan, förstod vi sen. Stroboskopbilderna blinkade vidare framåt i tiden och gång på gång skapade Gnyrfan fantastiska skapelser. Fastnade sig själv i någon liten detalj som de inte kunde komma loss från och satt allihop och funderade allt mer intensivt om någon väldigt liten del av sin väldigt fantastiska skapelse, men hjälpte sen loss av prinsessan. Prinsessor kom och sparkade dem på rumpan när de alla kommit fram till att döden var viktigare än livet och lade all sin tid på att skapa tempel åt de döda. Och prinsessor kom och sparkade dem på rumpan när de kom fram till att dåtiden inte var verklig utan endast nuet. Och de utvecklade en religion där allt omedelbart skulle glömmas som de hela tiden glömde, vilket gjorde dem mycket olyckliga. Då sparkade prinsessan dem i rumpan och om och om och om igen hände det här. Det var en vacker men ibland lite sorglig stroboskopberättelse. Och genom bilderna i pannbenet såg jag George då med öppna ögon och gråta lite stillsamt. Medan det knalliga rosa dansade ut från hennes huvud och ut mot oss andra utan att för den skull lämna henne. Vi tappade bort oss själva där och då en kort stund utan tid. Och Kikosa Hedran var oss och George och något annat och det spelade noll roll. Det kom att hända att ljuset slocknade och vi föll ihop, raklånga, symmetriskt utspridda och drömlöst runt i Kosa Hedran. Jag och Enya och Omid och Gomid och George och Per. När vi vaknade utspridda, fint utspridda, runt i Kosa Hedran, låg en kokosnöt stor kristall bredvid i Kosa Hedran. Och George höll på att yrvaket medan hon torkade bort tårar från ögonen, svepa in den i ett stycke tyg. George kramade Kosa Hedran hejdå. Den glimmade gul, röd, grönt till svar och vi vandrade på led med domnade huvuden tillbaka ut från grottan. Gona drack djupt av sitt te. Ingefärsbit, sa hon. Men jag slängde en ny stock på elden. Gona drack mer te. Och fortsatte. Vi klättrade upp för stegen. Och det var väl tur att våra medvetanden fortfarande var lite på väg in utifrån. För det hade nog varit ännu värre än att klättra ner nu när vi visste hur långt det var. Men långt om länge kom vi upp till Pers grottor igen. Hon gjorde på autopilot varm choklad åt oss och vi landade långsamt i oss själva. Ja. Till slut frågade Enya. Vad var det för sten du fick? George kliade sig i huvudet och tog ut den. Den glimmade inte alls och såg ut som en mycket vacker och symmetrisk men mycket icke-alien kristall. Jag hade 12 sidor. George ryckte på sina låga, lurviga axlar. Kanske Kosa Hedran menar att jag borde ge en present till Gnyrftan så de gaskar upp sig. Men varken hon eller vi trodde nog riktigt att det var så. Homid och Omid stod bredvid och lyssnade och utförde synkroniserad pardans. Ingen kan röra sig så perfekt i takt som två tankedelare. Vänster tänkte Homid Gomid, höger tänkte Homid Gomid, yeah, tänkte Homid Gomid, round, tänkte Homid Gomid, funk, tänkte Homid Gomid, vilken cool sten, tänkte Homid Gomid. De sträckte ut sig för att röra vid den, perfekt synkroniserade. Men inte helt perfekt ju, för det var ju ändå Homid och Gomid och inte egentligen Homid Gomid. Och Homid rördes vid den lite innan och föll upp golvet. Inte medvetslös, men väldigt golvad. Och det gjorde inte Gomid. När han rörde vid den så staplade han baklänges och satte sig takat på bänken bakom. Och ljuset som ingen kunde se i deras huvuden var just inne i deras huvuden igen. Inte flödade fritt. Och inte dansade Omids ljus med Gomids ljus. Men det var tätare och intensivare där det studsade omkring i huvudet. Omid och Gomid var bara var sin egen person igen. Med händerna om huvudet tittade Gomid upp på prinsessan. Det här var en fruktansvärd kur, sa han. Och Gomid sa, en fruktansvärd kur var precis vad det var. Per kom förtroligt och satt sig bredvid Gomid. Nu när jag har det på tumman hand, hur är det egentligen mellan dig och prinsessan? Åh nej, stannade Gomid, för en av de bästa sakerna med att dela tankar och vara lite dum, eftersom de flesta av ens tankar är ute och viftar med andra, är att ingen försöker prata förtroligheter med dig. Men bra saker fick både Omid och Gomid uppleva också innan deras tankar återförenades. För det gjorde det efter några dagar. Att tänka sina egna tankar är speciellt och lika värdefullt som att tänka samman med andra. Jag tyckte att det var lite skönt att se dem stå och begrunda saker. Mat, is, choklad, fruset vatten, frågor, kristalliserat vatten. För sig själva under de här dagarna. Vi stannade nämligen hos Per några dagar. Så Per fick ett lystmäte av skvaller från Gnyrftan. Och vi fick god choklad, fantastisk mat och fantastiska vandringar genom isen. Nära ytan där ljuset spelade genom isen när solen gick ner och upp var... Kan inte du beskriva det, Enya? Det var fint, sa Enya. Ja, det var det, nickade Gona. Mycket fint. Och Per var en fin vän att få, även om hon skvallrade hela tiden, som en liten skvallerskallra. Men man lärde sig nästan tycka om ljudet. Det skulle inte varit Per utan det. Efter 3 dagar så tog vi farväl av Per. Fann oss blinkande i middagsljuset under en klarblå himmel. Man åker inte bara hem från Svalbard när man väl tagit sig dit. Båten vi åkt med skulle i alla fall inte tillbaks för om en vecka. Så vi följde med isbjörnen Good Guy Gooby på isflakskryssning några dagar. Och lite pulka. Och badade mycket lite. Det var jättekallt. Vi var också med om annat såklart. Men man kan inte använda all nutid till att berätta om dåtid. Det fanns ju lika många sekunder igår som det finns idag. Så då skulle man fastna i en loop. Just en sådan fastnade gnyrfrorna i en eftermiddag för länge sedan. Innan deras prinsessa kom hem från badet och sparkade på dem. Men vi ska inte hamna i en sån. Men det hände sig en kväll. En ljus kväll. För vi var fortfarande ovan polcirkan. Att vi alla låg och somnade på stora reprullar, på däcket, på båten, SS och CNT. Och rörde oss söderut. Omid och Gomid snarkade i takt. Prinsessan gäspade. Enya snarkade. Och jag tittade upp mot himlen. Där bara aftonstjärnan var tillräckligt stark att synas trots solen. Vet du vad aftonstjärnan egentligen är? Frågade jag prinsessan. Hon svarade inte, för hon sov. Gona tittade sig omkring och lade märke till att alla runt omkring henne också sov. Enya snarkade i den här nutiden också. Det var väl 17, muttrade hon. Jag tyckte det var spännande. Hon väckte Enya och sin man. Och yrvaknade lyckades de floppa barnen i säng. Sen floppade de sig själva i säng. Sa det. God natt.